Den 18 oktober 2008 hade jag ett föredrag i Malmö med titeln Resan genom dödsriket. Efter föredraget var det en frågestund som du kan höra nu och den handlade mest om jordklotets utveckling och den andliga världen. Varsågod till frågestunden.
Ja, så är jag klar igen och skulle vilja höra om det finns frågor. Ja, det finns en här borta vid fönstret.
Jag undrar om Martinus har sagt någonting om det här med att det finns så mycket fler människor på 7 miljarder som fanns före 5 miljarder. Men de kommer alla själarna ifrån. Då tänker ni att det är inte längre andevärlden 100 år.
Ja, jag blir alltså frågad om var kommer alla dessa människor från här på klotet? Jag tror på 1712 var det kanske en halv miljard, och nu är vi 6 miljarder. Var kommer alla dessa människor? Då ska jag komma med en rolig berättelse först. Og det var, at Martinus var jo ganske slank, når han var ung. Men Martinus' venner, de tykte jo, han skulle have godt at æte. Så Martinus, han optægte ind, gået op i vigt. Og så skøjede Martinus, og så, jeg har blivet overbefolket. Mikrovæsener, de elsker mig, så de vil leve hos mig. Jeg har blivet lidt overbefolket. Men, svaret er i alle fald, alle levende væsen er evige. Det kommer inga nya levande väsen. Och det kan inte försvinna några levande väsen. Det är ju det principiella svaret. Alla levande väsen är eviga. Men när vi dör så är vi på det andliga planet. Och då kan man ju säga att när man då ska inkarnera igen. Då är det i och för sig inte mer besvärligt att inkarnera på den ena eller på den andra planet. Alltså om man ska flyttas från en planet till en annan. Kan man jo blive flyttet mycket praktisk under diskarnationen. Men Martinus taler jo mycket om lagen, om tildragning og ifrånstötning. Der findes planeter, som er högre utvecklade end denne planet. Og der skulle man gerne sige, hvilken otur jeg har haft at inkarnere på en sådan primitiv planet, med så mange dumme mennesker, så mange irriterende mennesker. Det har det været underbart. Om man kunde inkarnera i det riktiga människoriket och slippa alla dessa dumskallar. På den andra sidan så har man ju blivit den mest primitiva. The beast, the best. Så det var också lite dåligt att vara den mest primitiva. Man kunde också önska sig, jag skulle gärna vara den bästa, den högsta. Jag skulle gärna vara nummer ett. Så kanske man inkarnerar på apornas planet. Så är jag nummer ett. Men det är heller inte så mycket roligt med att vara den bästa bland aporna. Så derfor er der en lag, som sikrer, at jeg inkarnerer på den planet, der jeg hører hjemme. Det vil sige altså en planet, som er på mit udviklingssteg. Der findes jo dog milliarder af mennesker. Og nogle er højere udviklede, og nogle er lækere udviklede. Tidligere her på klotet har det også været Neandertal-mænd og Australopithecus, og jeg ved ikke, hvad de hedder. De er ikke her mere. Vi er højere udviklede, og det er nogle, som er højere udviklede end os. Det findes jo en hel skala af mennesker på olika udviklingssteg. Og på samme sätt findes det jo milliarder af planeter, som er levende. Og då forklarer Martinus, en gang var den her planeten domineret af vækster. Då var vår planet en växt. Den var i växtriket. Senare blev vår klot dominerad av fisk. Eller djur i havet. Då var jordklotet faktiskt en fisk, så att säga. Sen när det var klot var helt dominerad av ödlar och dinosaurer. Då var jordklotet ju faktiskt också en ödla eller en dinosaur, så att säga. När det var primitiva jordmänniskor så var klotet ett primitivt jordmänniskor. Og nogle gange, når alle mennesker her på klotet bliver kristusvarelser og fuldkommelige mennesker, så går klotet ind i fuldkommelige menneskeriket. Men det findes milliarder af levende planeter på alle mulige udviklingssteg. Så om man flytter fra et planet til et andet planet, så bliver det til en planet, som er på samme udviklingssteg. Det er nu også en detalj, Martinus sagde, at det findes planeter med et bedre klimat end vort klimat. Men om vi mishandler våra organ og celler genom at leve på et ohälsosamt sätt. Altså om jeg piner og plukker mine mikroindivider, så bliver jeg selv plukket som mikroindivid med et ubehageligt klimat. Så det findes högre Det finns planet med mycket bättre klimat. Men det är jag inte på våglängd med ännu, för jag ska lära mig också behandla. Men det finns också planet med ett mycket värre klimat, barsk klimat, förfärdigt. Där kan vi inte heller inkarnera, för det är för högt utvecklat till. Men Martinus skojar lite så, det är ju en lite, ja, på danska, det är en betänklig sag, det är lite tveksamt så att säga, om man har inkarnerat på den här planeten. För det visar i alla fall att man inte är fullkomlig. Om man har inkarnerat på den här planeten, så betyder det att jag har fortfarande något att lära mig. Så det korta svaret är, dessa människor som kommer in på klotet nu, de kommer från andra planet. De har bara under diskarnationen flyttats hit. Därför de har lite bättre möjligheter här än ett annat ställe. Men det kommer inte nya väsen. Min egen privata teori är att det finns en kulturell grundstam här på jordklotet. Och det är kanske den europeiska kulturen, lite med det asiatiska. Alltså jag tror att de nya på planeten har kommit där det har varit en befolkningsexplosion. Det tror jag själv. Alltså det finns många länder, det kom mängder av nya, alltså vad ska man säga, överbefolkning. Alla dessa områden som har blivit överbefolkade vill en befolkningsexplosion. Jag tror det är de som är de nya. Alltså det måste ju liksom vara en grundstam, en stam, alltså en kultur. Som, så jag tror många av dem som bor till exempel i Europa eller några av de kulturella, det är några som har varit här i längre tid. Men Martinus har talat mycket, mycket lite om det. Men det var vissa frågestunder. Jag menar det var en frågestund i Varnhem, Cosmos Center Varnhem. Då pratade de, eller de ville ha veta med, vad Martinus mente om dem her hippies. Ni vet, flower power, peace and love. Då sa Martinus den der frågan, ja, jag har betraktat dem lite. Det kunde verka som om de kom från en annan planet. För de var mycket annorlunda än de andra. Och jag tror också alltså att de kanske kom från en högre utvecklad planet. Men de kunde fortfarande så att säga förfalla till hash och LSD och sådana lite primitiva saker. Och det kunde de inte i den kulturen där de kom från den där planeten. Jag är mycket intresserad i fotboll. Och så vidare, om man spelar i allsvenskan och spelar mycket dåligt, så kommer man ner i första division. Och om man är mycket dålig i första division, så kommer man ner i andra division. Och kanske de där hippies eller sånt, de hade lite kvar. De skulle göra lite erfarenheter med det där hash och sånt. Så därför, men alltså han inte detaljerat det, men det var intressant att han fick frågan. Och det var inte någon djup kosmisk analys, men han sa ändå, och det verkar på mig som om att det är något främmat med dem som liksom inte är här. Och jag tycker också sådan här i efterhand, när man ser på, ja, förhållandet nu, det var ändå helt annorlunda på 60-talet och 70-talet med flower power och peace and love. Det var inte så mycket med pensionsfonder och finanskriser. Det var mycket mer obekymrat, och det var liksom det där med love, och det var mycket mer centralt. Martinus har också nämnt att det kommer fler krig här på klotet. Det kanske kommer en eller två världskrig mere. Och han menar, om cirka 500 år, så menar han, så kommer der inte flere krig på det her klotet. Så har vi kommet så långt, vi har slutat med krig. Men det kan fortfarande være några få kvar som vil krig, og som har behøver at få flere krigserfarenheter for at slutte med krig. Jamen, då kan de ikke få disse erfarenheter på det her klotet. Så får de stiga ner i andra division. Alltså, där de kommer till din planet. Där de kan. Man kan så att säga komma upp på en högre planet och få lite erfarenhet av det. Jag tror också, om man är den mest primitiva på ett klot, så är man ju till besvär för de andra. Men om man stiger ner, då kanske man blir en sorts uppfinnare, eller man blir avantgarde, alltså man kommer i täten, man blir liksom den bästa. Och det har ju varit många genier som har känt mycket besvär från flertalet. Det är inte alltid roligt att vara pionär och den första som går först. Så blir samhället ju till besvär för dem. Men de har ju själv tidigare varit till besvär för samhället, så det kan också vara lite karmiska relationer. Men Martinus går inte så mycket i detalj. Men det som är principet, det är vi har inkarnerat på den allra bästa planet som kan tänkas. Och var enstaka människa har inkarnerat i det allra bästa landet. Några har varit så lyckligt glatt att de har fötts i Sverige. Andra de fick ta tacka med Danmark. Och, men det är också en fantastisk tanke att vi har också fått universets allra bästa föräldrar. Vi kunde inte på något sätt ha fått bättre föräldrar än de vi har fått. Ibland tänker man, jag kan nog föreställa mig att det skulle finnas bättre föräldrar. Men Martinus menar in i de kosmiska lagarna så har vi fått det som var det allra bästa för vår utveckling. Ibland har vi fått lite motstånd och sånt, och det var det som var bäst för oss. Så det är ju det som är det bästa. Så vi kommer på den planet som är bäst för vår utveckling. Men ibland kan det också kombineras med att man kan vara till hjälp. Alltså. Ja, så har vi...
Jo, det här med UFOs.
Ja.
Vad är det
för någonting? Med UFOs. Martinus fick denna fråga väldigt ofta. Och Martinus gjorde sitt verk. Därför han skulle skapa ett nytt världsmoral. Martinus lärare, det är en morallärare. Han har skrivit sitt verk för att inspirera människor till att praktisera nästekärlek. Han önskar att hans verk ska bidra till en varig fred på jorden. Han önskar på ett logiskt och vetenskapligt sätt att visa att allt vad Jesus sa, det var sant. De trodde på Jesus, därför han kunde göra mirakler. Och nu säger Martinus, nu ska det visas logiskt och vetenskapligt att allt var sant. Människor, de gör endast det som löner sig. Og om det lønner sig at investere i aktier, så gør vi det. Om det ikke lønner sig at investere i aktier, så gør vi ikke det. Så investerer vi i fastigheter eller noget andet. Vi gør endast det, det lønner sig. Og der har Martinus sagt, at hans mission er at vise, at det lønner sig at være god. Men det ser man endast med et evighedsperspektiv. Og der sagde Martinus, i början var kristendomen en religion. Men når evigheten kommer ind i kristendommen, då bliver det en vetenskap. Og hvad har det der med UFOs at gøre? Jo, altså Martinus skulle altså gøre en vetenskapelig moral. Han sagde jo også, at mit værk, det er intellektualiseret kristendom. Det er kristendom, som har gjort til vetenskap. Så det er altså syftet med Martinus mission. Og så frågade de om UFOs og UFOs. Så sagde Martinus, jeg skulle kunne undersøge det. Jeg kan med min intuition, kan jeg bestemme mig for at skrive en analys af UFOs. Martinus sagde, når han fik et permanent kosmisk medvetende, så sagde han, jeg kan få svar på alt. Jeg får svar på alt, hvad jeg frågade om. Men her er det lyks. Ibland får ni svar på noget, som I ikke har frågat om. Men eller jeg skal plåge jer ibland med svar, som ni ikke har stillet frågor til. Men Martinus kunde få svar på alt, hvad han frågade om. Og så sagde han direkte, jeg kjente, at det skulle jeg ikke undersøge. Jeg kjente, at jeg skulle ikke skrive analyse om UFOs. Det hørte ikke til min mission. Men så han, utan at jeg har undersøgt det, utan at jeg har analyseret det, då ved jeg jo, hvad som er muligt og hvad som ikke er muligt. Jeg kan se, hvad som kan låte sig gøre, som vi siger på dansk, og hvad som ikke kan låte sig gøre. Og då siger han då, at om det kommer UFOs, då har det med materialisation og dematerialisation at gøre. Martinus sagde, det er umuligt at rejse i verdensrymden af fysisk væg. Og så sagde han, ja, men vi er jo kommet til månen. Åh, men sagde Martinus, vi har jo taget oxygen eller syre med fra en planet eller sådan. Altså egentligen har vi jo ikke rigtigt været på månen. For vi har haft en liten kapsel, en rumdrikt, der vi har taget betingelserne med. Kanskje man også skulle kunne komme til Mars og sådan. Men det er jo ingen afstand. Det nærmeste solsystem, det er 4 ljusår herifra. Og det sagde Martinus, vi kommer aldrig at komme levende frem. Og vi, det vil også tage 1000-tals år og kommer frem til det. Så han mener det altså, at rejse af fysisk væg i værtsaltet, det har ingen fremtid, det er inget realistisk. Så om det findes noget om UFOs, så har det med materialisation og dematerialisation at gøre. Og han så, interessant nok, når man prøver lidt i fysik, om lysets hastighed, så siger han, om noget bliver accelereret, så det går over lysets hastighed, så dematerialiseres det, så forsvinder det. Og det så han også, man har ofte observeret UFOs, og pludselig, når de bliver jaget eller observeret på noget sæt, så forsvinder de. Og då sagde Martinus, det er derfor, at de går over lysets hastighed, og så bliver de bort der. Eller, sagde han omvendt, om noget i den andlige verden, så at sige, går under lysets hastighed, så bliver det materialiseret. Så Martinus så, jeg skulle kunne undersøge det, men det hører ikke med til min mission. Men han har, ja.
Men det innebär i så fall att det måste vara en andlig utvecklare individer som är kapabla av materialisering.
Ja. Alltså Martinus hörde ju också, jag tror att han hette Adamski. Han blev någon gång kidnappad av ett flygande tefart. Och han har skrivit böcker om det. Och det trodde Martinus inte på. Han Adamski så där i det där flygande tefartet. Så blev man undersökt av läkare och biologer. Och så sa han, jamen det är ju inte alls nödvändigt. Om de var så högt utvecklade så behövde de inte så där materiellt stå och undersöka så rent anatomiskt och sånt. Martinus säger ofta ibland, när de där teosoferna går på det andliga planet så är det någon astralvandring. Så vandrar man på det andliga planet nästan som man vandrar på det fysiska planet. Och han sa med det där med att så kommer man upp i flygande tefart och blir undersökt nästan liksom man blir undersökt av en läkare. Så sa Martinus, det kan jag inte tro på. Men om de hade berättat något helt, helt otroligt så skulle jag bättre kunna tro på det. För han tyckte alltså, att dessa berättelser de kom. De var för jordbundna. Det var liksom något som hade gjorts i en mänsklig fantasi. De hade inte föreställningsförmåga till att föreställa sig något helt fantastiskt och otroligt. Men Martinus säger, om man är inställd på kärlek, om det är kärlek man är inställd på och för kosmisk, då kommer man att uppleva det mest otroliga. Men som en liten parentes kan jag säga att Martinus läste boken om Uri Geller. Uri Geller hade en vän som hette Andrei Puharich. Och han skrev en bok med titeln Uri Geller. Och den läste Martinus i 1973 eller 74. Och det är om flygande tefart och alla möjliga otroliga saker. Och jag skulle inte ha trott den där boken. Med mindre att Martinus sa att det var en mycket intressant bok. För Martinus skriver i sitt eget verk om materialisation och dematerialisation. Men Martinus använder uttrycket materialisationer från det riktiga människoriket. Han talar alltså om i det gamla testamentet när det kom en ängel eller Herren själv och två änglar kom till Abraham. Då menar Martinus, det är rent faktiskt väsen från det riktiga människoriket som har materialiserat sig i världsåterlösningens tjänst. För att hjälpa människorna på jorden. Och han säger att det finns många sådana fall i gamla testamentet. Men nu har vi blivit så mycket materialistiska. Och man skulle ju bli rädd eller chockerad om de materialiserade sig så. Så det gör de inte så mycket nu för tiden. Det var också några medarbetare som säger till Martinus. Martinus, när du har gått över så ska du lova oss att du vill materialisera dig för oss. Nej, ni blev bara chockerade, och så skrattade Martinus. Det skulle han inte ville göra. Men den där boken var Martinus mycket intresserad i, för det där med Uri Geller, det var ju något med att dematerialisera och materialisera ting och telepati. Och det där med att medvetandet kunde verka in på metall, och han kunde böja knivar och nycklar och sånt. Och Martinus tyckte ändå det var intressant, när nu han har skrivit ett sånt verk. Det är en parentes, men han tyckte ändå det var intressant att det kom ut på tv. I 100 miljoner av hem i hela Västeuropa och Amerika kom det ut sådana saker med telepati och materialisation och dematerialisation. Så han tyckte det var intressant. Han sa att Uri Geller var inte något speciellt högt utvecklat människa. Han var också med i junikrigen. Han var löjtnant. Han var med till att slänga bomber och skjuta med kanoner på fienden. Men han sa han hade några enorma andliga muskler. Han hade ett förstort eller ett förväxt astralkropp. Så han kunde vara redskap för att demonstrera dessa fenomen. Och Martinus sa att denna nya världsimpuls har haft tre starka impulser. En som kom i år 1900. Den stimulerade vetenskapen. Alltså en impuls som gick in över klot. Och då fick man hela atomfysiken och vetenskapen den växte. Og så kom den en impuls i 1920. Og det var der Martinus fik kosmisk medvetande. Så blev liksom den kosmiske vetenskapen givet frit. Og når Martinus då skrev og holdt foredrag, og det kom ut, så blev det givet frit. Og så sagde han också att det kom en impuls i 1973. Och där sa han det var det psykiska och det okulte som blev gett fritt. Men också den högsta elden, eller det sexuella, blev på något sätt släppt fri. Och det gick alltså en ny impuls ut över klotet. Och då kan man också säga att Uri Geller, han var ett redskap för den där nya impulsen som gick ut över klotet. För han kom i hundratals miljoner hjem. Så på något sätt har han ändå spelat en roll eller haft en mission i världsåterlösningens tjänst. Och Uri Geller berättar ju i den där boken om att han hade kontakt med UFOs. Och ibland var de ute och körde i bil, och så parkerade de där. Och då skulle de andra stanna där. Och så gick han ut, och så mötte han dessa UFOs och fick kontakt med dem. Och det är en privat, har Martinus också pratat om, att det finns UFOs i det gamla testamentet. Och så har Martinus nämnt tre fall på UFOs i det gamla testamentet. Och första gången, det är Jesekiel. Det finns en gammal profet som heter Jesekiel. Och om man läser första kapitlet i Jesekiels bok, så heter det profetens kallelse. Och så står det då hur Jesekiel blev invigt till att bli profet. Och det är en ren UFO-föreställning. Det kom något apparat som var runda, og de hadde inte ben, og de hadde hjul, og de svevet, og jeg kom ikke ihåg, men det er helt utroligt. Rena Steven Spielberg, det som står der i første kapitlet av Jesekiels bok. Så det kan I læse eventuelt. Og så mener Martinus også, når Moses gikk på Sinai-berget for å få de 10 budorden. Da var det også det er næsten også ligesom i Uri Geller. De andre fik stander hjemme, og han var den enda, som fik ikke. Det var jo så der, at berget blev stængt af, og endast Moses fik ikke op og tog dem der lovens tavler. Det mener Martinus også, at det faktisk var en stor begivenhed i klotets udvikling. Han har talt om tre store begivenheder. Han så pyramidebegivenheden, Moses-begivenheden og Kristus-begivenheden. Og Kristus-begivenheden, det var korsfæstelsen, som havde mykke stor betydelse for hele klotets udvikling. Og Moses-begivenheden var også mykke stor, og det var det med 10 bydsorden. Det har jo haft stor effekt i Nordamerika, Sydamerika, Afrika og Europa, sådan, så det har også været mykke vigtigt. Og specielt med pyramiderne, som han daterer til 90.000 år gamle, der mener han også, at det var gæster fra en højere verden, som hjælpte dem at bygge pyramiderne. Og han mener, at disse stenblokker sådan, de har placeret med tankekraft. Man har haft nogle sten, som har dematerialiseret og har lagt på plads, og så blevet materialiseret. Vi kan få lidt flere røvere historier. Så var der nogen, som sagde til Martinus, at de havde hørt, at araberne de var redde for Uri Geller, for han kunne jo da, ligesom man kunne bøje et gaffel og en nykkel, så kunne han også bøje kanonerne, så de ikke kunne skyde. Hvad Martinus mener om det? Nej, så Martinus, sådanne kræfter havde han ikke. Så store ting kunne han ikke gøre. Så var der en anden, som frågede Martinus, jamen hvorfor har du materialiseret dem der indstokker blok? Jeg har hørt, at der er 2,5 millioner stenblokke i Keopspyramiden. Jamen du kan materialisere og dematerialisere. Hvorfor gjorde man der ikke i et blok? Et sten færdigt. Nej, så Martinus, det kræver flere kræfter. Det var også noget, som så Martinus, kan vi ikke prøve et spiritistisk eksperiment? Kan vi ikke hæve bordet her? Nej, så Martinus, jeg tror det her bordet, det er for tungt. Men der øppe i lægenheden har jeg et lidt softboot. Det kan jeg skulle gå med det. Så det var åbenbarlinger, så ligesom vi har lidt kræfter her på det fysiske planet, så findes der åbenbarlinger også lidt med det andlige planet. Altså, at man har kraft at gøre visse fænomen, men kanskje ikke til andre fænomen. Og så den tredje med UFOs i det gamle testamentet, det var faktisk, når herren og de 2 engler kom til Abraham, og så, at nu skulle dem forstørre Sodoma og Gomorra. For det var forfærdelige yrsborninger med seksuelle ydsborninger. Det er også der, ordet sodomi kommer, og alkohol og droger og sådan. Det var altså en feludvikling, som på noget sæt måtte stoppes i verdensåterløsningens tjeneste. Så skulle den der vildt skottet, altså det skulle klippes bort. Og da mener Martinus rent over, altså, at det blev faktisk gjort med forsynens indgribende. Men da så Abraham, nej, kan vi ikke skåne det? Og så der forsøgte jo Abraham at forhandle lidt med Gud. Så Gud, man kan jo forhandle lidt med Gud. Så Abraham, om det findes 10 retfærdige i Sodoma og Gomorra, og man da ville skåne Sodoma og Gomorra, for han havde jo lidt familie der. Og om det ikke Gud med på, om det var 10 retfærdige, så skulle man, så bør de at regne, men det var altså ikke 10. Og da mener Martinus faktisk, at på noget sæt, at forsynen faktisk slængte en andlig atombomb på Sodoma og Gomorra. Og han argumenterer dels med, at det var jo Lot og hans hustru og de to døtrene. De kunne blive frelst der, og så skulle de gå bort fra byen, men de fik ikke vende sig og se på det der, hvad Martinus kaldte for helvetes glimtet. Han skriver lidt i andre bandet af det evige værtsbilden om helvetes glimtet i Hiroshima og Nagasaki. Og han mener faktisk, altså den der berettelsen med Sodoma og Gomorra, de fik ikke vente sig, de skulle, at det var faktisk. Og Martinus refererer der selv til visse geologiske undersøgninger, som altså, man havde grævet ned. Og da havde man fundet bergart eller stenart, som endes kan bildes ved kanskje millioner af graders varme. Altså det går altså med eld, og sådan kan man komme op på 2-3-4.000 grader, ikke højere. Men det virker som om, at der har været temperaturer, som har været mye større, for det har været en voldsom ligesom, net atomkraftværk med nogen nedsmeltning. Så Martinus argumenterer lige det før, at de der andlige kræfterne, de har indflytende på atomkraft. Og der kommer så det andre siden, det der Martinus sagde, det findes Kristusvarelse i jordklotets atmosfære. Og de sidste 4-5 år, han har det iblandt pratet lidt om UFOs, men det gik han bort fra, så han, det findes Kristuskræfter i jordklotets andlige kropper, som kan stoppe atomvåben. Even om det skulle være nogen galen præsident, som ville slænge nogle atombomber, så var det muligt for forsynen at stoppe det. Præcis kan man faktisk se, om de kan slænge en atombomb, så kan den også stoppe. Og Martinus sagde, det kan jo ikke yteslyttes, at det kommer en stokke atombombe. Kanskje USA også skal have karma, det ved man jo ikke. Om det også skal fælles en atombom. Men Martinus mener da, jordklotet er så nære sit kosmiske medvetande, så jordklotet kommer ikke at forstørres gennem atomkraft. Men det kan til at findes en stok af fald, der Martinus sagt, om at der er UFOs, som ser til, at det ikke sker. Men det, han gik bort fra den der formuleringen. Og så når Martinus dog plottede om det, så plottede han ikke om UFOs. Han plottede om materialisationer fra det rigtige menneskeriket. Og han sagde, det findes rigtige kristuskræfter, det findes kristusvarelse i jordklodets andlige krop, og det er dem, som beskytter mod atombomber og atomkraft, så at sige. Og det var en kort fråga. Og det var tre markeringer. Jeg ved, er det en opfølgning? Så tager vi en opfølgning, og så tager vi det.
Jeg bare undrer også, om de kan materialisere sig, kan de materialisere sig som sådan, som menneske og gongfri?
Knappast. Jeg tror ikke på sådan en historie, men det er jo ikke kosmologi, det er min egen forestilling, det tror jeg ikke. Jeg tror, at det endast kan forekomme i sådan et fald, der det må være en sorts fysiske skytsengler. Men det andet, det er jo sådan næsten lidt konspirationsteori, og man bliver lidt forfærdet. Og det ser man jo også på alle disse filmer og sådan, at det blikstrer lige det elektriske øget på det der. Det er nok nogen robot eller nogen rymling eller sådan. Men Martinus refererer det til, at en dansk forfatter, det hedder Ingemann, gik i en park, det der var mye mørkt. Og der var nogle overfaldsmænd, som overfølte mennesker i den der parken. Men Ingemann blev ikke overfaldet. Men andre blev overfaldet. Så kom det nogen til nogen rettergang, eller det blev noget vidnesforhør. Og han havde jo været der, den danske digteren. Og så frågar de dem der røverne, hvorfor overfaldt ni inte ham der, Ingemann? Jamen det var derfor, det gik två store karer bredvid honom. Så Martinus mener, jamen det kanske har varit en sorts materialisation, at de der kunne se. Så om, altså jeg mener bare, om sådan skulle forekomme, så skal man kjenne sig ganske tryg. Så er det altså derfor, at man skal se det som skytsengler, og ikke som et led i en sådan med konspirationsteori. Martinus han så, det der med Adamski, og det der med, at man bliver kidnappet af flygende tilfort, det troede han ikke. Og han så nok af de der filmer, og han så, det var jo rene strømprat med, at de kom i flygende tilfort, og skulle, hvad var det, vi har også en film, jeg tror det hedder, I krig med marscher, og det bliver krig med dem der i flygende tilfort. Der sagde han, de er på et helt andet udviklingsstik. Det er ikke alls frågan om, at vi skal krige mod dem, og de skal komme ærerøver os og sådan. Så der er ingen sådan konspirationsprat og overfald og magt og sådan, når Martinus taler det om det. Men det findes mange saker, ofte frågan man også. Hvorfor har Martinus ikke sagt noget om de 7 chakra? Hvorfor har han ikke sagt noget? Og Martinus har da ofte selv en motfråga. Hvor har det med moral at gøre? Har det noget med moral at gøre? Nej, det har det ikke. Nå, men det er det ikke interessant. Så det vil altså sige, Martinus ønsker, at vi skal praktisere Kristi levnadssæt. Vi skal altså praktisere næste kærlighed. Det er det, som det er det væsentlige. Vi skal inspireres til at have den rigtige moralen. Så det var det, der var Martinus' mission. At inspirere til den rigtige moral og vise, at den moral, som Jesus havde, er logisk og videnskabelig. Så findes der mængde af interessante fænomen, UFO's og chakra og alt muligt. Vældig interessant. Det var naturvandre, alt muligt. Men så siger Martinus, det hører ikke til min mission. Fordi hans mission var at komme med en moral lærer. Og han sagde jo også, at hans mission var at føre kristendommen frem til sin fuldkommeliggørelse. Og for Martinus er det at være kristen ikke en fråga, om man er med i en sekt, eller man er med i nogle kyrker, ortodox eller katolsk, eller evangelisk eller metodist. Frågan er, om man handler ligesom Jesus gjorde. Even om man var en rymdling inden for den ytre rymden, eller en hindu, eller en buddhist, eller en muslim, om man beter sig som Jesus, då er man kristen. Det er det, som er frågan. Så var det en herover.
Jeg har i nogle tilfælde nævnt om en økonomisk finansiel kris, som skulle foregå svårare
Der bliver spurgt, om Martinus har talt. Frågan er, om Martinus har talt om en økonomisk finansiel kris, som til og med skulle gå forud for et tredje verdenskrig. Man kan i alle fald sige, at Martinus har talt mye om kommende verdenskrig. Og ligesom med UFO's, så sagde han hele tiden, at han skulle ikke analysere det. Han skulle ikke undersøge det. Han sagde, det findes moral for det kosmiske medvidende. Han havde ikke ret til at undersøge lokale forholdene. Han fik ikke anvendt sit kosmiske medvidende på andre mennesker, på sig selv. Han fik endast anvendt sit kosmiske medvidende på at gøre kosmisk analyse. Men endda kunne han se lite med, hvad som er muligt. Endda kunne han dog også se. Han så iblandt, han kunne se, han kunne iagtå, at der var en vældig stor karmavåg på væg til jorden. Jettestor karmavåg, og det skulle komme et eller to krig. Men igen kan man sige, syftet med kriget, man så, åh, så måske vi undvike kriget. Men kriget kommer endast derfor, det er nødvendigt med disse erfarenheder. Om det ikke kommer flere krig på det her klotet, så skulle menneskerne forblive i jyvriket. Hver gang der var den krig, kommer der flere pacifister. Det endda sættet at producere pacifister på er gennem krig. Og man skulle næsten kunne sige, at på det her sættet skaber naturen, eller Gud skaber rigtige mennesker gennem det der lidandet. For da får de sin karma, og de får altså det smerter og lidande, som skal til, for at de får medkendsler og medlidande, som er det samme som humanitet og kærlighed. Så får man bare sige, at der kommer disse krig, som skal komme, og disse mennesker, som har behov af at opleve krig, kommer at opleve det. Og Martinus så jo ubrebne gange, Skandinavien er skyttet. Vi har ikke behov af mere krig for at tage afstand fra kriget. Men det er andre lande og andre mennesker, som fortfarande går ind for oprustning og krig. Og det er dem, som skal have krigserfarenhed. Men jeg kan sige, at jeg har just læst en artikel af Martinus, som på dansk hedder Den menneskelige arbejdsevne. Det må være Den menneskelige arbejdsformåga. Og den har været i Kosmos nummer 8, 2006. Og der skriver han dog om den kommende værtsdort. Og så kommer han ind på problemet omkring arbejdsløshed. Og der siger han altså, det bare på finansiel krise, så siger han altså, at arbejdsløsheden kommer at få et sådan omfang. Arbejdsløsheden den kan komme til sådan en højde, at hele det økonomiske systemet bryter tilsammens. Altså, der mener han i alle fald, at arbejdsløshed kunne være et stort problem. Og der siger han, at det her med arbejdsløsheden, dette problem kan ikke løses med de nuvarende kapitalforholdene. Og disse økonomiske krise, som kommer, skal få folk at indse, at det økonomiske systemet, vi har, er felagtigt. Men de fleste sværger til markedskræfternes frie spil, liberalisme og kapitalisme. Og det findes en lang rad argumenter, at folk de jobber, de er kreative og alt muligt, fordi at det er konkurrence, og for at få så stort kapital som muligt. Just nu, så er liberalisme og kapitalisme det bedste system. Men Martinus sagde, om flere hundre år, når man titter tilbage, vil man jo se, hvor brutalt det er, hvor uretfærdigt. Der er også nogen, der sagde, at der er flere, som dør af fattigdom og svælt, end af krig. Og det, Martinus sagde, det er jo næsten et brot fra en samhælles side, at ikke alle har ret til at arbejde. Før at få mord og bostad, måste man have et arbejde. Så det er jo næsten en kriminel handling af samhället at forhindre, at der er nogen. For har man ikke tilgang til et arbejde, kan man ikke få mord og bostad. Så der tvinger man jo næsten også mennesker ud i kriminalitet. Og der mener Martinus, løsningen på problemet er, at der findes en værtsstat, som er den enda arbejdsgivere. Og denne værtsstat æger al olie, al guld og alle, den æger alle jordens ressourcer. Og alle mennesker skal få jobbe lige mye, og alle skal have tilgang til det. Så der har han i alle fald talt om, i samband med, at arbejdsløsheden skulle vækse så mye, det kommer til et finansielt kris. Eller han sagde jo også, på noget sæt, som du også ved, altså, at det vil komme til sådan en krise, at man ser, at systemet er fejlagtigt. Men så længe vi bare det vækst og vækst, og vi får det bedre og bedre, så tror man jo, at kapitalismen er et bra system. Men man skal også få smager på de bitre sider af kapitalismen. Så det er uundvigeligt. Altså man kommer ikke at lemne det kapitalistiske systemet, uden at have haft nogle mykke utrivelige oplevelser. Og det er jo interessant nu med den her finansielle krisen, at den enda løsningen på problemet er faktisk et indgribende fra staten. Og det rækker ikke med, at det er en stat, regeringen i en stat, som griber ind. Nej, det måste koordineres i Europa, det måste koordineres med amerikanerne. Og det er også interessant, faktisk, når Martinus har dessa analyse af værtsstaten. Og det kan jo også være så, det tror jeg, han har tænkt på lite, at når der kommer så store økonomiske kris, kanskje værtsstaten kan tage over bankerne og sånt til et billigt penge. Det er interessant i USA. Nu tykker de, det er slutet på liberalismen, for staten skal skyde penge i bankerne. Men då vil de også, då skal staten også æge bankerne. Altså, de skal ikke bare give bort pengene, de skal også æge det. Men Martinus har pratet mye om de sidste tiderne. Dummedag, Ragnarök. Og med andre ord, det er jo også det her med Armageddon og apokalypsen, og det findes en lungere. Og Martinus sagde, det er ikke nogen bestemt dag med Dummedag. Det er en epok, det er en tid, og den børjede med første verdenskriget. Og så er det næsten fortsat, og det er ikke klart. Og han siger, at det kan blive værre end under andre verdenskriget. Men det findes lager for en skyt. Det vil sige, man er selv skyttet til samme grad, som man skytter andre. Og de, som ikke vil krig, de er skyttet. Men til eksempel Skandinavien er skyttet mod krig. Men vi kommer jo at opleve værkningerne. Det bliver jo ikke højkonjunktur. Kanskje vi ikke kan få bananer og appelsiner, hvem ved. Inget kaffe, nej, så det kan blive tilrækkeligt ille. Men han har jo ikke så der helt gået ind i detaljer, men han så endnu ofte. Han började redan att prata på 60-talet och 70-talet. Jag skulle vilja säga de sista 15 år har han kanske i 15 föredrag omnämnt kommande tredje världskriget. Och ofta så har han, och det kommer två världskrig till, om det räcker. Och det är liksom, det ska, människorna ska uppleva så mycket krig att de blir mätta på krig. Och så är det frågan hur mycket. Till slut finns det bara två som vill kriga. Så säger man till dem, ni ska inte kriga, det fattar de inte. Vad är då lösningen? Men de får du jo slås lidt mere, til de trøtner på at slås. Så det er faktisk det enda sættet. Men jeg forstår jo, at du er lidt urolig for værtssituationen. Og der så Martinus ofte, kriget kan komme før cirkelskiftet. Han sa att kriget kan komma vid sekelskiftet. Ibland sa han det kan komma före sekelskiftet, vid sekelskiftet, det kan komma efter sekelskiftet. Jag vet det inte. Jag har inte rätt att undersöka det. Men jag tror, och så sa han ju ändå lite profetier, men generellt sa han det kommer som en skjuv om natten, som visst det står i Bibeln. Det kommer när man minst väntar det. Så det krig kommer kanske någon gång när det är tal om fred, eller man kan inte helt veta. Plötsligt, alltså Martinus menar att ändå att kriget kommer som en stor överraskning. Plötsligt, så är det på gång, liksom skjuven det kommer om natten. Och så var det en som frågade, vad kan vi göra när kriget kommer? Så sa han, det gäller att hålla sig själv på rätt köl. Vi är ju en cell i jordklots organism. Om jag kan hålla jämvikt och vara glad och nöjd med livet, så är det åtminstone en cell som funkar. Istället för att jag blir deprimerad. Så det är faktiskt det största bidraget vi kan ge. Och hålla oss själva på rätt köl. Och så menar Martinus också att, som Jesus säger, man ska be och inte tröttna på att be. Det är så att säga det mesta man kan göra. Men det är också ett mycket stort bidrag. Jag håller mig själv i harmoni och bidrar till så mycket man kan. Men vad man ska göra, så Martinus, jag kan inte veta vad ni ska göra. Ni kan ju... Men det är det, man kan inte stoppa kriget, man kan inte förhindra det, för det har en gudomlig mission. Det har den missionen att producera pacifister. Så får man säga, det var ändå intressant. Så skapar Gud riktiga människor. Och det försöker jag intyga mig själv, när jag ser krig på tv. Aha, så skapar Gud riktiga människor. Så det är det, man ska inte stoppa bara vid katastroferna och kriget och olyckorna. Man ska tänka ett steg vidare, längre eller gräva ett steg djupare och säga, men vad blir då effekten av det här? Vad blir konsekvensen? Och man kan rent av säga, kriget producerar kärlek. Kriget producerar medlidande och medkänslor. Så man ska inte endast se på kriget, men se på effekten eller verkningen av kriget. Og det blir altså humanitet og kärlek. Men det är klart altså... Han så väldigt ofta Martinus, före, vid eller precis efter. Det är nästan råkar som tycke att nu har det gått för lång tid. Martinus, han, det stämmer inte vad han sa. Men han sa ju uttryckligen, jag vet det inte. Det kommer som, han sa också, som det står i Bibeln, ingen känner timmen eller dagen utan Gud själv. Så det är väl kanske svaret. Men alltså, man kan få nog säga att Det är kanske mycket nära, mycket nära med det. Och jag skulle också tro att det kan vara mycket sannolikt att det finns ekonomiska kris. I alla fall så säger han ibland att om det blir ekonomisk kris, och det finns en artikel som heter Den åndsvidenskabens nödvändighet, nødvendigheten av den andliga vetenskapen. Där skriver han, om det blir stor fattigdom i ett land, alltså ekonomisk kris och stora problem, då kan människorna börja ropa på en diktator. Och det var ju också i och för sig det man gjorde med krisen på 30-talet. Så var det populärt med Hitler, alltså med en diktator. Och så menar Martinus också ibland att sådana ekonomiska kriser kan bli ett stört, man stört mot diktaturet. På grund av de ekonomiska kriserna. Så det kanske också kunde vara ett litet svar på det du frågar om. Att en ekonomisk kris kan göra att man släpper fram en diktator. För att nu ska det vara det här problemet kan vi inte lösa utan med en stark man. Men det bästa rådet som Martin ska ge, det är be och inte tröttna på att be. Alltså att det.
Talar han om religionskrig också?
Jo, det gör han. Det finns ju Livets bokband 1, kapitel 5. Det heter jordmänniskornas mottaglighet för den nya världsimpulsen. Och där analyserar han hur ställer materialisterna, så är de religiösa och alla möjliga kategorier av människor sig till det som kommer. Och då har han liksom tre kategorier, en jämviktskategori som har intelligens och känsla i jämvikt. Det är sån högt utvecklat. Så finns det några som har intelligens i övervikt. Och det är filosofer, naturvetare, materialister, förrättningsmän, politiker och förbrytare. Det är mycket intressen på det fysiska. Så finns det något som har känsloövervikt. Och det går mycket med det religiösa, det konstneriska och också något med det sexuella. Og der findes jo så ulike udviklingsstik for de religiøse. Og der mener han så, det vi i dag skulle kalde fundamentalister, de mest trosreligiøse, de er fanatikere. Og der kan komme mye krig. Og det er også der i livets bog, Brandit Martinus har gjort det symbolet over intolerance. Og der ser man jordklodet, som brinder. Og det var to orange stråler, som korser var han. Og der er du korset, der brinder klodet. Og det er jo den der intolerancen. Og der har han just ritet det der symbolet til livets bog, Brandit, specifikt i samband med den der religiøse fanatismen. Senere har symbolet også bragt i symbolboken. Og der kan du også se, at han været symbol på to mennesker, som ikke røver ind til en gruppe eller sådan. Men så det må man regne med, at dem, som er fundamentalistisk troende, de er så fanatiske, så de kan altså være årsag til krig. Jeg tykker også, når man ser, at jøderne, det er jo lidt et gammelt værtsimpuls, med straf og hemd og øger for øger. I og for sig også hinduerne, også en del af muslimerne og sådan. Så jeg, altså, om det kommer krig, vil jeg mene, at det kan blive mye forknippet med fundamentalistiske muslimer, fundamentalistiske jøder, og om det skulle komme lidt i Asien.
Tyvärr blev inspelningen avbruten mens jag pratade om de kommande världskrig. Du kan istället lyssna till Martinus 87 års, 89 års och 90 års födelsedagstal där han talar om kriget. Du kan lyssna till dem på danska på institutets website martinus.dk. Men du kan också läsa om det i Kosmos. Hans 87 års tal kan du se i Kosmos nummer 7, 2009. Hans 89 års tal kan du se i Kosmos nummer 7, 2008. Og du kan se hans 90 års tal i Kosmos nummer 9, 10, 2004.